all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
så, då har det blivit dags för Mikael Gällefors från Södersjukhuset och landstinget Dalarna, eller hur? Helikoptern där jobbar du. Och nu blir vi tunga på evidens för att Mickes forskningsområde är prehospital luftvägsarbetering. Så det ska du få berätta lite mer om.
Ja, jättekul att få här på Karolinska, Kungliga Karolinska, och prata luftväg. Jag kommer från Vishan, Södersjukhuset, och ska prata om det här stora A. Det är det viktigaste. Sen är det några jäklar som kom på det här C. Det har jag liksom gjort lite blurrat lite. Det är stora A som är det viktiga. Och det vet alla som har läst den här boken. Man klarar sig utan vatten i 3 dygn. Men luft klarar man sig bara utan i 3 minuter. Och ni som ifrågasätter det här som tidskrift kan läsa att det är faktiskt klassificerat som medicin. Och tidskriften har en ganska hög impact. Och impact och vetenskap ska vi hålla oss till, som Staffan var inne på. Man skulle ju kunna läsa på internet och även titta på såna här Grey's Anatomy och sånt om pennkoniotomier. Men går man till vetenskapen, då ser man att dels är det ganska dåligt med pennor som trackar för att det blir alldeles för högt motstånd. Och dessutom, om man ska använda det, ska man använda BIC-4-koll. Jag antar att det är den här man klickar på toppen. Men det är dåligt, som sagt. Så att vi ska hålla oss till vetenskap. Och dessutom så är jag ganska lat, så att jag tänkte ställa frågor till er. Och så tittar jag lite hur Staffan och Dan svarar, och sen så håller jag med, det är så man ska göra. Så att vi ska köra lite patient, eller ett patientfall. Och då är det som det kan vara prehospitalt, att ni måste fatta snabba beslut. Så du kommer räkna ner från 10 här i vänstra hörnet, eller höger hörnet. Och när det är på 0, då ska ni svara. Det gör ni genom att räcka upp handen och så tror ni på alternativ 1, 1 finger, 2 fingrar, 3, ja, ni förstår. Så vi börjar med första frågan. Ni kommer fram till den här scenen. Det har varit en frontalkrock. Och det är 3 personer som är drabbade, varav en sitter skadad, medvetslös, precis här bakom bilen. Så vad gör ni? Det är dags att räcka upp handen. Ja, det är lite blandad, 1:or och 3:or framför allt. Någon 4. Och vad jag tänkte på, det var ju då inget av ovanstående, utan det viktigaste är att inte liksom rusa in där som narkosläkare och så ser man att, och det händer, läckt ut bensin under bilen och så här, utan att tänka på sin egen säkerhet först. Efter ni har gjort det här och ni har stämt av med brand att platsen är säker, då blir det dags att titta på luftvägen på den här patienten som har en puls på 140, GCS 5-6 någonting, saturation 88%, blodtryck runt 85-90. Så vad vill ni göra? Vill ni intubera, i så fall när? Ja, vi har mycket tvåor. Vad jag tänkte innan vi ger svaret på den där, det är att titta varför skulle vi vilja hantera luftvägen på ett avancerat sätt. Jo, hypoxi är vanligt bland traumapatienter på skadeplatsen. Vi har också sett att hypoxi och hög koldioxid och underventilerad patient är korrelerat till dålig outcome. Det är vanligt med aspiration i de här sammanhangen. Däremot så är det här riktigt irriterande att vår kollega Espen Fevang i Norge publicerade en metaanalys som visar att den här irriterande pooled analysis-pricken, det vill säga de patienter som intuberas prehospitalt, har en högre mortalitet än de som intuberas på akuten. 48% mortalitet av intuberas prehospitalt mot 29%.
Men det vet ju ni att det här är som att jämföra inte äpplen och päron utan äpplen och traktorer eller något. Det är ju svinlångt ifrån varandra, de här grupperna man tittar på. Det kan till exempel vara en traumapatient, svårt skallskadad, som har GCS-3 på skadeplatsen. Och sen är det en som har trillat av cykeln och har GCS-14. Och klart, GCS-3 intuberas och har mycket sämre outcome än den GCS-14 som körs till akuten. Så att om man gör subgruppsanalyser och tittar på patienter med samma GCS, alltså man jämför äpplen med äpplen eller samma injured severity score, då är det ingen ökad mortalitet för de som intuberas prehospitalt. Och det här förstår ni, men det här kan ibland vara svårt att förklara för politiker. Ja.
Är det ökad överlevnad för dem?
Vadå?
Är det ökad överlevnad för dem?
För vilka då?
De som intuberas.
Nej, inte i det här. Samtidigt är det väldigt, väldigt svårt att studera. Så om något, så liksom det studier har visat är att det är en ökad mortalitet för de som intuberas prehospitalt. Det är många som tar fasta på det. Men återigen, dels är det då i hela världen. Vi ska titta på det, väldigt skiftande kompetens. Och sen så är det då retrospektiva studier, det vill säga de svårast sjuka patienterna intuberas, och det är det som då korrelerar till en ökad mortalitet. Men vi tubar de här patienterna på sjukhus, och patientens hjärnceller och njurceller vet ju inte om de är på akutrummet här på Karolinska eller om de ligger i ett dike i Strängnäs. Så att det borde ju rimligtvis vara rätt att intubera de här patienterna prehospitalt också, under förutsättning att vi gör det med samma standard som vi gör på akutrummet. Så är det inte i stora delar av världen. Till exempel USA, som vi tycker är bra på mycket. Där är det paramedics. Paramedic, en jättevid definition. Det innefattar allt från de som har flera års universitetsstudier och jobbat inom akutmedicin väldigt länge, till de som jobbade på ICA eller Walmart kan man säga, 6 månader tidigare. Så att där är en success rate på 69%. Och problemet är inte bara success rate på 69% som är urusel, utan det är om man ligger på den här nivån, då har man sannolikt stått och hackat väldigt, väldigt, väldigt länge i halsen innan man får ner den där tuben. Och därför så har jag och några kollegor beslutat oss för att titta på hur ser det då ut om man gör det med hög kvalitet. Och vi har tittat på i Norden, som är lite speciellt, för här är det i princip uteslutande narkosfolk som intuberar prehospital. Alltså samma folk som intuberar på akutrummet. Och där har de här enheterna var 6 ambulanshelikoptrar och 6 akutbilar i Norden varit med. Bland annat Dan och Staffan och Pierre, och de har varit med och inkluderat patienter. Vi gjorde en prospektiv observationsstudie av 2028 patienter som intuberas prehospital. Det är väldigt erfarna intubatörer, eller som det är. 67% har intuberat mer än 2500 patienter tidigare av den narkosläkare, och vissa narkossköterskor med också. Så att det är very experienced airway providers. Och om det är den här bakgrunden på de som intuberar, så kommer man upp en runt 99% success rate. Det är också få komplikationer. Det här är en ganska låg siffra. Tittar vi bara på post RSI hypoxi så är det bland det lägsta i världen, som vi såg i den här studien. Men vad jag tycker är viktigast, som den här studien visar, det är det här, att vi gör det snabbt. Vi har en intubationstid på 25 sekunder och en total skadeplatstid på 25 minuter. Det kan tyckas långt, men i de här sammanhangen att man kommer ut, det är en räcka grejer som ska göras med patienten inklusive söva, så är det väldigt snabbt. Och det är snabbare än flera andra länder som har vad som anses vara väldigt god prehospital intensivvård. Och då kan man säga att Londons ambulanshelikopter, som anses vara den främsta i världen, vad kräver de? Jo, de kräver att man ska ha 6 månaders anestesi. Kan jämföras då med i Norden där man ska vara narkosläkare och de flesta har 2500 intubationer bakom sig. För att uppnå 90% success rate i sina intubationer på första års anestesiläkare så krävs det i snitt 56 intubationer. Så att, Så vi i Norden är bra ur ett internationellt perspektiv. Om vi sammanfattar det här, alltså erfarna intubatörer, hög success rate, få komplikationer och kort både intubation och skadeplatstid. Och det är det jag tror är det primära. Vi ska understödja patientens vitala funktioner och så snabbt som möjligt ta patienten till den behandlande enheten som är till exempel vid skallskada, neurokirurgen. Och därför är det viktigt att vi gör det snabbt. Och man ska kunna sköta liksom patienten där i diket eller på båren och intubera samtidigt som man i andra luren pratar med neurokirurgen. Ja, då förutsätter det den här kompetensen. Och vi måste göra det snabbt. Det här är en till sån här irriterande studie med massa pytteliten text som jag ska försöka sammanfatta åt er. Och som tidigare föreläsare var inne på så finns det ett par olika tider man tittar på prehospitalt. Det är responstiden från larm till första enheten på plats. Sen är det skadeplatstid, on-scene time, och sen är det transporttid. De här två har Harmsen visat att det korrelerar i långa sådana, korrelerar till dåligt outcome. Medan on-scene time, ju längre on-scene time det är, desto bättre går det för patienten. Så nästa gång vi snabbt flyger ut, har en snabb responstid till skadeplatstiden, då ska jag sätta mig och fika, för det är bra med en lång on-scene time. Självklart är det inte så, utan även den här studien har flera vetenskapliga svagheter och alla är överens om att det är bra med kort skadeplatstid. Så det är där ni kommer in och spelar en viktig roll med er luftvägskompetens för den här skallskadade patienten eller patienten som du blöder ur levern på. Nästa fråga. Ja, en del fyra och en del treor. Hur ska vi göra när vi söver patienten? I anglosaxiska settings så är det väldigt vanligt med checklists. Det kan vara väldigt långa checklists. De som har varit iväg och jobbat på Sydney Hems av svenska narkos och läkare, de klagar på att de måste gå igenom 70-11 checklists så att det tar liksom 25-30 minuter innan de kommer till att intubera patienten för att allting ska vara optimalt. Och det gynnar ju inte patientens primära patologi som är hypoxin eller blödningen i huvudet eller buken. Så att vi försöker verkligen i Norden hålla det här till minimum. Vissa enheter har en formaliserad checklist, andra har liksom stöttar sig på att det är narkosläkare med 2,500 intubationer bakom sig. De behöver inte veta och läsa innan att de måste dra upp ett muskelrelaxerande innan de söver. Däremot så är det viktigt att förbereda sig så att på vägen fram, oavsett vad det är för olycka, då så brukar man kolla med de som befinner sig på skadeplatsen. Är patienten medvetslös? Och säger de det, ja, då är det lika bra att dra upp läkemedlen på vägen fram. Man sätter på kapnografen på tubförlängaren så att det går snabbt när man väl kommer till skadeplatsen. Londons ambulanshelikopter, de har en sån här rutin när de söver. Självklart, som Pierre var inne på, ta bort halskragen och hålla manual inline stabilization. Det är viktigt att precis när man söver, då är det vi som söver. Då ska inte massa brandmän som ska gå över patienten. Utan där är vårt lilla operationsrum. De använder buggeledare för alla fall. Det gör vi inte här i Norden, men de har såna här SOP som säger att de ska göra det. Och sen har man då standardiserad utrustning och rutiner för vad man gör om luftvägen fallerar. Så här kan det se ut i en övning som ni ser då. Och vad har vi då? Vi har en monitor med saturation och invasiv blodtrycksmätning. Vi har vårt lilla ansibord. Vi slår upp vår väska och då har vi alla prylar, luftvägsprylar som vi vill ha. Så vi behöver inte plocka i ordning dem utan de är redan lagda i en ordning som vi vill ha. Och det är även då McGraths videolaryngoskop och kirurgisk luftvägssätt. Sug har vi, har läkemedel, ultraljudsreservprylar. Det är en narkossköterska och narkosläkare. Ungefär som samma grej som på akutrummet. Det här är så vi gör i Sverige och egentligen hela Norden idag. Det är taget från London Hems. Men vi håller i Dalarna och Värmland på att försöka gå bort från det här i ljuset av att vi har en ganska hög luftvägskompetens, så att vi istället för patienter som är skadade och behöver intuberas tar med dem snabbt in i helikoptern, söver och åker, alternativt att vi liksom gör det under färd. Det här är det militära ambulanshelikopteriet som är under uppbyggnad i Sverige, och här har det konceptet länge varit att man gör luftvägshanteringen i helikoptern, och här har vi liksom ja, alla grejer. Och fördelen här då, det är ju att vi gör inte luftvägshanteringen på bekostnad av patientens primära patologi som är hjärnblödningen. Ja.
Det var Kristoffer Järnling där, eller?
Ja, precis. Och som sagt, vi har massor med prylar, inklusive kapnograf är självklarhet. Prehospitalt, en nackdel med kapnograf är kanske ett krångligt ord att uttala.
Emma
kapnograf, ja. Ja, någon lite blandat med ettor och treor. Och det är precis så jag skulle säga att det är. Jag brukar ofta, vi liksom, alla traumapatienter vid minsta misstanke om svår luftväg använda McGrath. Och McGrath har ju ett vanligt blad, så det är egentligen direkt laryngoskopering. Men om det blir svårt så tittar man på videoskärmen. Så att liksom kurvaturen är vanlig, medan GlideScope, den har ju den här ganska kraftigt kurverade, så det är där indirekt laryngoskopering. Men prehospitalt använder jag McGrath, och det har ju fördelen då att man kan, det är ett vanligt laryngoskop som man också kan använda videofunktionen på. Sen har de massa X-blades och sånt som man kan också indirekt laryngoskopera med dem. Så här såg det i London. Vad som är bra här, det är så att man har liksom färdiga rutiner. Titta hur de får buggyledan. Han vet att den kommer alltid där från hans hems crew member. Så han behöver bara sätta upp handen där, behöver inte släppa blicken, och så kör han i. De ska alltså alltid ha buggy. Så det viktigaste är att man har liksom färdiga rutiner förutbestämt hur man ska göra. Ja. Mycket tvåor. Ja, det är bra. Det är som sagt en patient med ja, det kan vara en skallskada och i blödningschock. Och då använder många ketalar. Vi har varit inne på det här med ketalar. Tidigare var man ju livrädd för det med skallskador. Nu har liksom studier visat på, om man läser Aitkenhead, så står det att om man kombinerar ketalar med en opioid, fentanyl som exempel, då ökar inte ICP, eller cerebral metabolic rate ökar inte heller. Men och man har också gjort studier där man har pågått ketalar eller infusion under lång tid och inte ens kunnat se en ICP-stegring av det. Så att rädslan för ketalar är inte lika kraftig eller nästan obefintlig nu för tiden. Snarare är det så att man är väldigt medveten om det här som har stått sedan guidelines 2008. Till och med liksom ett enskilt blodtrycksfall under systoliskt 90 är dåligt, eller saturation under 90% är dåligt. Så att det är det vi passar oss för. Och det är rättfärdiga ketalaranvändningen i alla fall av skallskada. Ja, mycket treor, någon tvåa och sådär. Det är lite känslan så här på universitetssjukhus. Det är lite coolare och finare att använda Esmeron som ett nytt preparat. Bidion använder vi inte överhuvudtaget. Ska man använda Celo eller Esmeron? Jag är för Celo. De som är för Esmeron lutar sig bland annat mot den här studien på skallskador som visar Patanwala, som visar att bland de patienter med subgruppen av dem med svår skallskada så var Esmeron förknippat med lägre mortalitet, 23% mot Celocurin. Däremot är det här då en ganska dålig studie, det är en retrospektiv studie från USA där patienterna som kommer in till universitetssjukhus, de får ofta Esmeron, medan de som kommer in till landsortssjukhus, de får Celo. Och det är snarare det som ger skillnad i mortalitet, att de har en bra skallskadevård på de sjukhus som ger Esmeron, inte muskelrelax i sig. Jag tycker då att det här är en betydligt tyngre evidens i frågan, där man ser att man har bättre intubationsförhållande om något med sevoclurin än Esmeron. Och till och med amerikanska Trauma Anesthesiolog Society, de hade en voting där, vilket de skulle använda Esmeron eller Celo, och där var det överväldigande del som använde Celo framför Esmeron. Och vad de också skriver, som jag inte riktigt har tänkt på, det är att om det skiter sig, du har skickat i ditt muskelrelax, så är det lättare att liksom nödventilera patienten om det är ett Celo eller inte. Men jag tror inte det spelar en så jävla stor roll. Ja, Albin?
De som gillade Esmeron, ja. Hade de någon, finns det någon tanke varför det skulle vara bättre i så fall, förutom att de har sett en korrelation?
Men det är lite coolare och modernare.
Nej, men alltså...
Nej, men jag köper Magnus argument att, vet du, vad som kan vara bra prehospitalt, det är att du får ju liksom, ger du 1 mg per kilo, så får du liksom en lång muskelrelax, vilket är fördelen sen när man ska transportera patienten om man sitter i en trång ambulans eller helikopter eller någonting sånt. Utbildning, kort luftväg, så... ska man genom massor av utbildning för jobb prehospitalt och vad som är, det är att allt det där är sekundärt. Det viktiga, det är det vi lär oss här på sjukhus när det gäller luftväg. Och som tidigare föreläsare varit inne på, så kan det mesta av det appliceras även prehospitalt. Och sen vi som är ganska juniorer i prehospitala världen, vi har stor nytta av att liksom fråga hur hanterar ni typ Dan och Staffan och Pierre och sådana saker länge prehospitalt, olika utmanande situationer. Jag tror jag hoppar över här och sen så så där ser vår luftvägsutrustning ut, och vi har med oss det mesta, det viktigaste, man har färdig algoritm, och de flesta förespråkar nu för tiden en kirurgisk luftväg när det skiter sig. Det här är Frags publikation Difficult Airway Society från 2015, där de rekommenderar stab, twist, buggy, tube om man stöter på luftvägsproblem. Det är också det vi tillämpar prehospitalt, alltså en kirurgisk luftväg där man använder Nishman-ledare ner och sen så tuben över det. Så att, det som undantag är ju alltså i katastrofsituationer, det här med busslyckan i Sveg, då man inte har möjlighet att upprätthålla en liksom god avancerad luftvägshantering, utan går på basic airway techniques som är mask, ventilation, kantarell, svalgtub etc. Avsluta med kort hur vi gör trafikolycka, typfall, medvetslös patient, tubar i dagsläget utanför helikoptern. Jag kan tro om 1-2 år att vi gör det i helikoptern för att spara tid. Kopplar upp patienten på en bra IVA-respirator direkt. Initialt enteral koldioxidstyrd EMMA-kapnografi. Sätter en artärnål. Vi har lite olika, mellan en timme till 40 minuter till neurokirurgen. Och så drar vi en tärgas och ställer vi in respiratorn sen utifrån PCO2 istället för enteral koldioxid. Vi ger läkemedel med infusion för att få en jämnare nivå och undvika blodtrycksfall. Vi har ett ultraljud, fast ultraljud, för att titta på, kan vi åka till direkt till neurokirurgen och passera akutsjukhus, eller måste vi, i patienten har en stor blödning i buken så att vi kanske måste stanna på vägen. Och sen är det som sagt ganska etablerat nu i Sverige med läkare prehospitalt, och inte alla regioner i Sverige. Men som sagt, jag tror att om 5 år kommer det vara ännu mer självklart än vad det är nu. Och som sagt, flyger direkt till traumacenter. Och för er som vill läsa lite mer om både civil och militär prehospital sjukvård, så har jag och Dan och några till skrivit ett par översiktsartiklar i Läkartidningen. Så att om man ska sammanfatta det här då, så är det ganska lätt, och samma som vi har hört tidigare idag. Vad står det här för? Någon som vet? Det står för Hospital Quality Pre-Hospital Critical Care. Det vill säga att det ni gör på sjukhuset, det är i princip samma saker som görs prehospitalt. med samma kvalitetskrav, lite svårare miljö som gör, som säger, att vi måste ha lite mer utrustning och något annat tänk, men att kvalitetskraven ska vara de samma. Ja, då är jag klar, frågor.
Ja. Gör ni, den där övningsbilden, så intuberar ni på marken? Är det, så, liksom, är det rutin att ni gör så, eller försöker ni ha dem?
Ja, vi brukar ha dem på bårsläden. Vi har norra Europas sämsta bår, som är Boucher bår. Men allt annat är tipptopp i vår utrustning. Men den intuberar vi på i alla fall.